till dig. Och kom och möt oss. Så vi ber om en fantastisk kväll där du får vara bra på grund av dig. Amen. Och det är också bra på grund av dig. Så innan ni sätter er, eller oj, alla sitter. Han är suttit till från början. Innan ni sätter er, eller när ni har satt er, säg hej på till en person framför, bakom och på sidorna. Åh, så härligt. Det är många av er som jag känner för att jag har bott länge i mitt liv i Vasa. Och det är många av er som jag kanske inte ännu känner. Och ni vet inte kanske vem jag är. Men Benjamin Sträng heter jag. Jag och min fru Olivia som också är där. Kommer faktiskt vara väldigt mycket med i den här kyrkan. För att vi kommer vara pastorer här tillsammans med de andra som är pastorer här. Och leda grejer tillsammans med William och många andra fantastiska människor. Så vi kommer synas här och vi kommer förmodligen lära känna varandra och det blir väldigt roligt. Det ser jag fram emot. Och vi har nu bott några år i Umeå för att studera lite grejer och leva där. Olivia kommer därifrån och jag är härifrån. Och där är det en sån grej. Jag har inte tänkt på det. Jag har aldrig förr varit frustrerad över 15-åringar. Alltså på riktigt, typ aldrig. Okej, kanske något läge där dag 9 på en lägergård. När man är lite fed up på vissas humör eller på sin egen sömnbrist. Men jag har aldrig varit frustrerad så mycket på 15-åringar som i Umeå. Okej, njut av den en stund. Nej, jag har en liten point. De är också fantastiska. Men deras mopeder är ju inte som era mopeder. De kör EPA-traktorer. Om man skulle tro att det är en traktor, men det är alltså bilar som är omregistrerade. Eller de har knappt en registerplåt, de har en triangel. Obesiktade, går 30 km i timmen. Ska de gå, vissa kör ju inte så då. Och de stockar upp de här vägarna. Så de kommer jag inte sakna, kan jag säga. Sen kommer jag säkert hinna börja längta efter dem också efter en stund här. Och vill bli uppstockad på vägen av någon 15-åring som kör en allt för stor bil, allt för långsamt. Men jag är glad att få här där man väl kör fortfarande någorlunda normala mopeder och mopobilar på sin höjd. Och jag hade en moped en gång. Den var riktigt, riktigt dålig. Jag köpte den för 250 euro. Och så skulle jag fixa den för 200 euro till. Och jag kan säga att den blev bara sämre när jag hade fixat den. Och jag litar på fel vän. Alltså om du ska lita på en vän, se till att lita på rätt vän. För jag hade en vän, allt som han sa, det lät så otroligt bra. Och så sa han, men köp det här. Du behöver det här, du behöver nytt drev, du behöver nya packningar, du behöver nytt det här. Typ en ny motor. Och jag köpte det och tillsammans gjorde vi det här. Och det bästa som hände på den här mopeden var att den fick lite bättre lack. Och jag sprayade den med så pinsamt vaniljdoftspray. Det var liksom, det var väl mitt sätt att kompensera för en dålig moped. Den blänkte i alla fall och den doftade lite gott. Sjuk grej. Allt gick någorlunda okej. Vi ska också snart predika och se på Bibeln. Men jag vill börja med det här. Det finns en poäng. Allt gick någorlunda bra. Och den här mopeden gick också typ... Först gick den 45 km i timmen. Sen fixade vi den för 200 euro. Och sen gick den 35 km i timmen. Alltså vilken flopp i livet. Okej. Okay. Så det var ingen kompis som ville köra med mig. För alla körde ju förstås fortare. Och sen lossnade skruvar och grejer. Och så lossnade en viktig skruv till förgasaren. Jag vet egentligen ingenting om förgasaren. Men jag visste att skruven flög bort. Och då gick den ännu sämre. Och då kom jag på, för jag är ju ganska mekanisk av mig. Så kom jag på, just det, den här sinitarrapluppen jag hade i fickan. Den kan man väl fixa en moped med. Ja, det gjorde jag. Så jag plattade till den, rullade den lite där. Och så la jag in den. Perfekt. Så gick mopeden bra en stund tills motorn blev varm. Och vad hände med sinitarra som blir varmt? Det började smälta. Så det slutade med att jag fick sinitarra in i motorn. Och det gick inte bättre efter det. Okej, vart vill jag komma med det här? Jo, saker trasslar till sig och går sönder och det är inte så roligt. Och så rubriken för den här predikan idag. Vi brukar alltid ha en predikan på uppraising. Jag hoppas ni kommer ha det fortfarande. Så jag får komma hit någon gång predikan. Men vi har alltid en predikan. Och idag ska predikan heta Bryt upp taket. Och det ska handla om saker som går sönder. Och när jag börjar tänka på det här så slår det mig. Alltså, hur ofta går inte saker sönder som inte ska gå sönder? Ni vet, man går förbi en hylla i butiken. Och man rör i ingenting. Och så börjar saker falla. Alltså man sneddar runt hörnet på så här, cornflakes-hyllan. Och så puff. Det ska inte trilla något, för jag rör det inte. Men tydligen så rör jag det och det raserar. Och det är ju inte så farligt. Men när någonting går sönder på riktigt så är det ju sällan riktigt bra. Man rör i någonting i sitt liv och det är bara så här, puff, allt jag rör vid blir bara sämre. Allt jag rör vid går som sönder eller trillar ihop. Kanske inte allt, men någonting. Någonting som du har rört vid eller börjar liksom tro att du skulle lyckas med. Och så gör det inte. Det är liksom att du går förbi den där hyllan och du tycker knappt att du rörde den. Och så trillar det ner liksom burk efter burk efter burk. Eller man öppnar ett skåp där hemma och så är det något dumt småsyskon som bara tryckt in allt. Så när du öppnar så flyger grejerna ut. Ingen vet vems fel det är, men alla vet att någonting gick snett. Grejerna bara trillar ner. Saker går sönder. Och ibland är det verkligheten. Saker går sönder och det är helt utanför vår kontroll. Och jag tänkte på det här. Tyvärr, Benjamin vann inte en enda Barbie-docka här. Eller hittade inte en enda. Men det finns ett bibelställe där det står att jag räknar allt som förlust. För jag har funnit något som är långt mycket mer värt. Så jag tänker att du kanske gick på det. Va? Där sa jag det. Men att vara kristen eller att tro på Gud eller komma till en kyrka på en fredagkväll, det är på något sätt så avigt och så bakvänt och så annorlunda. De flesta av våra vänner eller dina vänner kanske tycker att vad är liksom grejen att gå till en kyrka på fredagkväll? Okej, är det bättre att sitta hemma för sig själv? Nej, kanske inte. Men man förstår, det låter liksom så konstigt. Det är lätt att tänka att om du blir en kristen så kommer du förlora något. Då kommer grejer bara gå sönder. Eller det kommer bli minusgrader och tråkigt och segt i ditt liv. Totalt torrt. Och sen sitter man här på en fredag kväll. Kanske man tycker det är jättetorrt. Eller så tycker man att här ska jag börja plantera mig. Här ska jag börja liksom komma för att få någonting. Kanske ett ord från Gud eller få mig lovsång en stund. Det är lite avigt mot hur de flesta i den här världen tänker. Men så är det också med Gud. Saker blir bara lite avigt och det är inte alltid så logiskt. Och jag ska komma in på det. Vi ska läsa en bibeltext riktigt snart. Men det är inte alltid så logiskt. Och i den här världen, och om du går i KG eller någon annan gymnasie eller i Vasa eller i Vörå. Det man liksom lyfter upp, det allt ska vara så logiskt. Alltså det är ju liksom det, när vi läser långmatte eller när vi läser historien. Allt ska vara så logiskt och stämma överens. Och sen kommer man till en Gud eller till en kyrka som pratar om att Gud förlåter synder. Eller att Gud kan göra ett brustet hjärta helt. Eller att Gud kan svänga mörker till ljus. Eller att man kan bli fri från grejer. Det är liksom inte logiskt, men det kan ändå vara sant. Det som kändes så meningslöst kan plötsligt få en mening. Och det som kändes omöjligt kan bli en möjlighet om Gud får röra vid det. Ibland går saker sönder. Ibland måste någonting brytas sönder eller brytas upp eller öppnas upp. Och det är inte alltid så vackert. Ibland ser det ut som att någon har försökt lappa mopeden med sin gitarra själv. Eller att det har gått snett. Men egentligen, Gud gör någonting och vill göra något i våra liv. Och det ser inte alltid så logiskt ut. Men jag tror vi behöver lita på honom. Och lita på att han får kontroll. Jag skulle lyssna på lite lovsång här i förrgår. Och så dök en så här rekommendation på spellista upp. Världens sorgligaste spellistor. Jag vet inte vad vilka algoritmer som plockar fram den åt mig. Om du tyckte jag var lite för lycklig eller att jag är lite för deppig. Någondera. Världens sorgligaste spellistor kom som förslag. Och så här, jag bara skrev ner dem. Sad songs, sad bops, life sucks, IDK, vad säger man? IDK, I don't know. Alone again or broken. Och så fortsätter det så här. Rekommendation på spellistor åt mig. Fine, tänkte jag, Spotify. Jag betalar för den här tjänsten och ni erbjuder mig depp. Och helt fine om du lyssnar på någon av de här. Det är säkert fina sånger. Men någonting händer i mig. Jag börjar tänka liksom att det här, den här världen och våra liv blir ju inte bättre om vi ska, om vi ränner ner och ska vi fylla på med ännu mer sad songs och I don't know och life sucks låter i våra liv. Och det här är väl milt i förhållande till allt annat vi möter. Men det sa någonting åt mig att det här är liksom vad världen har att erbjuda oss många gånger. Om du är nere, nej men då häng med andra som är nere. Om du tycker det suger, men låt någon bara påminna dig om att allt suger. Alltså bara hålls där du är. Tro inte att någonting kan bli så mycket bättre så här. Och allra minst att Gud kan göra något så här. Och samtidigt så står det då i Filipperbrevet att jag räknar allt som en förlust. För jag har funnit något som är långt mer värt. Jag förlorar allt. Kanske jag har brustit i tårar eller fallit ihop på mina knän. Eller livet har känts riktigt sugigt. Men jag har vunnit något som är långt mer värt. Jag har sett någonting av Jesus i det här livet. Det har gett mig lite mer mening. Lite mer en glimt av något annat än life sucks or I don't know. Men för att förlora, så säger Bibeln, så behöver vi, för att vinna behöver vi förlora. Det är liksom helt tvärtom. Så min fråga nu i början så här. Vad har du att förlora? Förlorar vi något på att säga Jesus, ja, jag vill följa dig? Vinner vi något på det? Hur mycket ska vi ge upp av våra liv? Nu vill jag gå in i Lukas evangeliet 5 och 17-26, så ska vi läsa. Ett litet längre ställe så står det så här. En dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när det för folkmassan skulle inte fann något sätt att komma in med honom så gick de upp på taket och firade ner honom med båren mellan takteglen mitt framför Jesus. Och Jesus såg deras tro och sade, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Och nu började de religiösa som kan allt börja snacka. De skriftlärda och fariseerna tänkte, vad är det för en hedare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem. Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast att säga? Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga, res dig och gå. Men för att ni ska veta att människosonen, alltså Jesus, har fått makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag dig till den här mannen. Och nu talade han till den lame. Res dig, ta din bår och gå hem. Och genast ställde han sig upp i allas åsyn och tog det han legat på och gick hem medan han prisade Gud. Och alla blev utom sig av häpnad. Det borde finnas på skärmen också. Snart, kanske. Alla blev utom sig om häpnad och prisade Gud. Och det fylldes av fruktan och sade, det vi har sett idag är ofattbart. Kort, vad handlar det här om? Vi kan hålla vid Aron, det är grymt. Sätt den sista sliden där. Sista bibeltexten. Eller sista av den här versen. Det vi har sett är ofattbart, säger de. Så vad är det som har hänt? En sjuk person, vi vet inte varför den är sjuk, hur länge eller vad som riktigt har hänt. Vi vet att den här mannen som ligger på en bår, att han är beroende av sina vänner för att ens ta sig någonstans. Och troligtvis var det fyra vänner som bar runt på honom, om han ville någonstans. Vem av er har fyra vänner som skulle vilja liksom bära er överallt dit ni ska? Testa det någon gång. Testa ett experiment. Kan ni bära runt med en dag? Vem orkar bära sin vän en hel dag? Så de bär honom ordagrant. Och de här vännerna då, de försökte göra någonting bra för sin vän. Och på något sätt visste de att det fanns kanske ett litet hopp hos Jesus. De hade hört någonting om honom. Och de valde att fokusera på en lösning istället för problemet. och de var frimodiga. Och gjorde det som inte kanske var rätt i allas ögon. Och från det här, den här storyn, så vill jag ta fasta på 4 grejer som kan hjälpa oss att förstå någonting om en hurdan vän vi kan vara, vem Jesus är och vad det får för skillnad. Så först är nummer 1, gör vad som behövs. Tron är inte bara en torr teori, utan tron får liksom händer och fötter. Det gör att vi börjar röra på oss när vi tror att någonting händer hos Jesus. Vi kan läsa att då kom några män som bar på en förlamad man på en bår. De försökte. De var så här, vi tänker göra vad som behövs. Vi tänker göra vårt bästa för att föra vår vän lite närmare Jesus. Och det här är ju ett någonting som alla i den här stan ser. Det är synligt. Folk snackar säkert om att de bär runt på sin lama kompis. Och i sånt här läge, om man har en vän som har ett behov, man kan ju välja att blunda för det eller välja att agera och göra någonting. Och de här fariseerna, de som visste allt om Bibeln, de hade åsikter. Men de här 4 vännerna, de gjorde vad som behövdes. Och nästa, nummer 2, var en vän i en omöjlig situation. Här kan vi läsa om att när de för folkmassan skulle inte fann något sätt att komma in med honom till Jesus, så gick de istället upp på taket. Och på den här tiden hade man ett platt tak och det var inte jättesvårt att bryta upp det här. Man kunde börja plocka bort delar från taket. Men de börjar ändå bryta upp det taket, flytta på de här teglen för att kunna föra sin vän lite närmare en lösning, lite närmare Jesus. Att vara en vän i en omöjlig situation, det handlar om att man har ett inflytande. Alltså om man är 13 år, om man är 17 eller om man är 30 som jag, 30 plus, 31, 32, oj. Man blir så gammal att man börjar glömma sina år. Men så här, jag är fortfarande 25. Nej, jag är 32. Oavsett vilken ålder man har så kan man tänka, okej, okay, jag har ett inflytande. Varenda person som har en endaste en följare i sina sociala medier vet att någon ser vad jag gör. Någon annan bryr sig om hur mitt liv är. Någon är intresserad av att veta vad är det som ditt liv handlar om. Och då är det bara frågan om hur använder vi vårt inflytande? Leder vi människor från omöjliga situationer in till en lösning? Hjälper vi människor att komma från det som är hopplöst och känns jobbigt till något som känns bättre? Får vi ut och super med dem på en fredag kväll och tänker att det här löser säkert både mina och deras problem? Eller säger vi att, vet du vad, jag älskar dig lika mycket men jag tänker inte komma ut och dricka med dig för jag har en annan plats jag brukar gå till. Och det löser mina problem lite bättre än ditt sätt. Och jag säger inte att det är fel att hänga med sina vänner oavsett vad de gör. Men jag säger bara det. Vi har ett inflytande och vi kan ha ett positivt inflytande på vänner i våra liv. Är ni med på det? Vi kan ha ett bra inflytande. Vi kan göra sånt som människor mår bra av. Vi kan ge en uppmuntran till någon som känner att det är ingen som vet att jag ens går i den här skolan. Vi kan vara den som säger att du, snygg keps du har på dig idag. Alltså en liten grej, men det är kanske inte alltid så litet. För någon betyder det att en endaste person kom fram till en och brydde sig om att jag ens existerar. Var en vän för någon annan i kanske en omöjlig situation, i en vardaglig situation, i en jobbig situation för ett prov eller efter skolan när man går hem och någon går ensam. Ge lite hopp till någon annan. Du behöver inte vara värsta lösningen, men du kan åtminstone ha ett inflytande som är bra på hans liv. Det behöver inte vara svårt och du behöver inte vara någon speciell person. Men bestäm dig för en hurdan vän vill du vara. Jag tänker att det här är en ganska bra grej att tänka på när en höst kör igång. Hurdana vänner vill du ha runt dig? Man kan inte alltid välja sina vänner, men en hurdan vän jag kan vara, det kan jag ju styra över. Jag kan välja vad jag pratar, jag kan välja vad jag säger, jag kan välja vad jag uppmuntrar och jag kan välja vad jag liksom sprider för rykten eller vad jag snackar om. Det kan du välja själv. Så tänk den här början av hösten. Ha en bön. Gud, hjälp mig att vara en vän som. Lägg in vad som helst i den bönen. Gud, hjälp mig att vara en vän som. Kan finnas där i en omöjlig situation. Kan hjälpa den som inte har någon som bryr sig. Eller bara kan vara en vän för samma person år ut och år in. Jag har några vänner som jag har haft sedan jag var typ 8 år. En av dem är Ida, som är också barnledare här i kyrkan. Vi har gått i samma skola i lågstadiet och vi är fortfarande goda vänner. Och så tänker jag, wow, man måste inte vara bästa vänner hela livet. Men håll kvar de vänner du har som är värdefulla, som betyder något, som är positiva att ha i ens liv. Och så kommer vi till det här. Vännernas omöjliga situation. Bryt upp taket. Och någonstans, för i början pratade vi om att saker går sönder. Men ibland måste någonting gå sönder. Ibland måste någonting brytas i tu. Eller brytas isär. För att det ska funka. Ibland måste mitt hjärta bli liksom lite krossat av en bra orsak. Ibland måste jag liksom möta verkligheten så att det tar ont. Det är inte alltid negativt och farligt att någonting bryts i tu. Det finns sånt. Men här bryts taket upp och de här vännerna kan hissa ner. Jag frågar inte mig hur det här gick till, jag vet inte. Men de hissar liksom ner sin vän genom ett tak. Och han landar liksom... Okej. Om det här är en man. Han landar liksom framför Jesu fötter. Han såg säkert att det hände. Men det är ju ändå någonting ganska konstigt med att några vänner hissar ner sin vän på en bår genom ett tak. När de sitter och har någon slags träff. Om du sitter på en biologilektion och så öppnar någon upp liksom de här takplattorna och flyttar på lite ventilation. Och så kommer det ner en person. Det är liksom, det är inget normalt. Men de här vännerna, de brydde inte sig om vad som var särskilt normalt. Utan de hade troligtvis en bön. Gud, hjälp mig vara en vän som kan hjälpa min vän. Är ni med? Är ni vakna? Okej. Okej, vakna till. Ge en high five till den på höger och på vänster sida. Nu. Och spring ett varv runt huset. Nej, skojar. Det blir fika efteråt, så var inte oroliga. Ni verkar lite så här som att ni fått för lite energi då. Eller har ni gjort av med för mycket energi? Nej, ni är bara goda lyssnare. Det är bra. Men två frågor. Vart leder du dina vänner och vart leder dina vänner dig? Simpel grej att bara fundera. En hurdan vän är jag och hurdan vän är mina vänner? Och sen har vi den tredje grejen. Ett möte med Jesus som den här mannen får. Det blir början på någonting helt nytt. För det hjälper ju liksom inte att han bara trillar ner framför fötterna på Jesus. Utan de längtar ju efter att kanske den här Jesus som de pratar om kan göra någon förändring i min kompis liv. Och den här mannen trillar ner där framför fötterna på Jesus. Och vad händer? Jo, det står så här. Jesus såg deras tro och han sa. Han gjorde bara två saker. Jesus ser vad som händer och han säger något. När vi kommer till Jesus med oss själv eller med en vän. Jesus ser det och han bryr sig om det och han har någonting att säga. Och vad säger det då? Jo, det säger att Gud bryr sig om när vi bryter sönder lite grejer och gör en effort och visar Gud, nu är jag seriös med att komma närmare dig. Jag lägger ner min vän som ser ut som vem vet vad och lägger ner honom inför dig. Gud, om du kan så gör något. För att vi har försökt, vi har burit runt på vår vän som väger 75 kilo. Och det är bara en arm som får liksom träning. Och vi håller på att se ut så här. För att vi har burit honom i 17 år, eller hur gammal han är, va? Gud, vi orkar inte. Och han behöver inte bara bli frisk, han behöver få liksom ett nytt sorts liv. För vad hände på den här tiden om någon var sjuk? Och alla i stan visste att den här människan är sjuk. Jo, det händer något med ens identitet och vad man börjar tänka om sig själv. Det är inte bara så att jag är sjuk, utan det går liksom in till ens hjärta och börjar tänka att jag är en sån här person som människor inte vill ha att göra med. Jag är en sån här person som blir ett problem, för nu måste mina vänner bära runt mig, eller något sånt. Det börjar hända grejer i vårt liv som påverkar hur vi ser på oss själv. Så när den här mannen trillar ner framför Jesu fötter och han, Jesus ser, och så säger han något. Och alltid när Jesus säger något, så det är ganska viktigt att fråga sig: Jesus, vad är det du riktigt säger? Ja, vi kan ju säga det här. Han säger: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Och då tänker man sig: va? Vad är synd? Han är ju sjuk. Men synd har att göra med vårt hjärta. Och Gud bryr sig först och främst om att vi får en relation med honom. Och det finns massa grejer som är synd. Det är ju som inte synd att han bröt sönder taket. Och det är kanske inte en eller två saker han gjorde som var fel. Men Jesus är först. Det viktigaste att säga: dina synder är förlåtna. För vad händer då? Jo, han börjar förstå att Gud har gjort något. Gud ser mig som en människa som inte har synd. Han ser mig som en människa som inte är bristfällig. Utan Gud ser mig som en person som han älskar och har gett sitt liv för. Därför är det så viktigt att lyssna på vad Jesus säger här. Och sen börjar de här människorna som sitter där, de här religiösa, muttra och ha sig. Och sen säger han till sist, Jesus, då igen: vad är lättare att säga, du har fått förlåtelse för dina synder, eller res dig och gå? Och sen säger han till den lame: res dig och gå. Så Jesus gör två grejer. Han förlåter honom och han helar honom. Gud bryr sig inte bara om att det ska hända något andligt, något konstigt på insidan som inte vi förstår. Utan Gud vill göra det som är fysiskt, som ändrar vårt liv och vår tillvaro. Men han vill också göra det som påverkar vårt hjärta. Är ni med på de två? Både det som har att göra med vårt inre, men också det som har att göra med vårt yttre. Och jag tror, utan att veta, de här fyra vännerna som hade blivit lite avigt muskulösa i en arm och burit runt på sin vän i alla år, jag tror de på något sätt hade fått ett möte med Jesus, eller åtminstone förstått att den här Jesus, han kan göra något. Han kommer älska vår vän. Ett möte med Jesus, det är början på något nytt. Och ibland måste någonting gå sönder eller brytas upp. Det är inte lätt att komma till en kyrka på en fredagkväll. Du kanske fick bryta upp dörren hemifrån och förklara till dina föräldrar eller någon: ja, jag ska till kyrkan. Men varför det? Varför det då? Vad ska du göra där? Det är liksom att bryta upp en dörr eller bryta upp ett tak för att ta sig någonstans. Och ibland måste vi liksom ha hjälp av våra vänner för att bryta upp något som är stängt. För att det kommer vara värt att likt den här mannen trilla ner vid Jesu fötter. Vi måste inte göra det. Men om vi vet att Jesus har någonting som jag behöver för mitt liv, då förstår vi att det är värt varenda lilla tegelplatta vi måste plocka bort från det taket. Det är värt varenda lilla tår vi måste gråta, eller vad som än det handlar om, för att komma fram till Jesus. Jesus helar och förlåter. Vad betyder det? Jo, det finns inget problem som är för stort för Gud. Och det finns ingen synd som är för stökig att förlåta. Ibland tänker vi liksom som att: men Gud, om du bara, ja, Gud vet ju för sig, men Gud, om du bara skulle veta vad jag har tänkt, om du bara skulle veta vad jag har gjort, då skulle du sluta älska mig. Eller om mina vänner bara skulle veta vad som hände den där gången. Dina vänner kan vara som de är, och därför är det viktigt, ha bra vänner. Men Gud är som han är. Och för Gud finns det ingen synd som är för stökig att förlåta. Det finns ingen skam som är för jobbig för honom att röra vid och säga att det här bryr jag mig om. Och det finns inget sår som är för stort eller för öppet för honom för att leka. Jag vet inte, någon kanske behöver höra det. Kanske det här låter som allt som du redan kan och vet. Men Faktum att för den här mannen, tidigare var det sängen eller båren som bar mannen, men nu är det plötsligt mannen som bär båren. Woohoo! Tidigare var det sängen som bar mannen, så möter han Jesus och plötsligt är det mannen som bär sängen. Det är ingen logik i det. Det är totalt omsvängt. De hissar ner honom och ibland måste vi liksom gå ner genom något som ska bryta sönder ett tak eller vad det är. Vi måste våga gå ner till Jesu fötter och där händer något som bara vänder upp och ner. Så det är inte längre jag som bär mitt liv utan det är Gud som bär mig. För vi har en, alltså fråga vem som helst av dina vänner, till och med de som också tror på Gud kanske. Så lever man som att det är man själv som bär sitt eget liv. Som att den här framtiden i den här världen, miljön och jordklotet och allt och krig hänger på människan. Absolut, det här är en värld som människan också kan styra över och kan förstöra och kan älska eller kan göra något bra för. Men vem håller dig i sin hand? Vem håller ditt hjärta, ditt liv i sin hand? Det är därför vi behöver komma till Jesu fötter och säga, Jesus, gör det här så att det inte är båren som bär mig utan jag som får bära ut båren. Och vad händer? Vi kan ta, kan någon pianist låtsångsklaring komma upp? Vad händer? Mannen studsar ut med sin bår. Han har troligtvis legat på den i hela sitt liv. Han har troligtvis inga muskler i sina ben. Men någonting händer ändå. Men framförallt händer någonting i hans hjärta. Och framförallt, nummer 4, så låter han alla få se att det som är brustet i ett liv kan bli helt igen. Vi kan läsa att alla runt om som såg det här blev utom sig av häpnad och de prisade Gud och de fylldes av fruktan. Och sa det vi har sett idag, det är ofattbart. De säger inte att det vi har sett idag, det är sjukt. Det är inte på riktigt. Utan de säger, det vi har sett idag, det är ofattbart. Varför lovsjunger vi här tillsammans? Vi hade en god stund av lovsång här i början. För någonstans behöver vi gång på gång säga att Gud, det du har gjort för mig, det är ofattbart. Jag kan inte fatta riktigt allt. Men jag kan prisa dig. Jag tror att människor runt honom ställde sig upp och förundrades. De kollade på honom. Men det stannade inte med att de kollade på en människa som hade ändrats. Utan de riktade sin blick mot Gud som har gjort något. Och vad händer när andra får se att något brustet har blivit helt? Ja, du får ringa på vattnet. Vi har människor i vår omvärld. Det finns vänner till dig och till mig som behöver få se att Gud är inte en liksom Gud som hörde till historien. Utan Gud är en Gud mitt i historien. Mitt i nuet. Låt alla se det. Det brustna kan bli helt. Och det roliga är, om du gillar ord och språk, ofattbart betyder på Bibelns originalspråk paradoxalt. Och du som vet vad paradoxalt betyder vet att det är något motsägelsefullt. Det går liksom inte riktigt att få ihop det. Det vi har sett, det är ofattbart. Det är paradoxalt. Vi sjöng också här i början. I've got a peace that makes no sense. I've got a peace that makes no sense. Och det är kanske exakt vad du känner, eller någon här känner. Alltså Gud, att vara kristen, it makes no sense. Välkommen. It makes no sense. För att Gud är liksom, han har ju skapat oss. Han har skapat din hjärna. Alltså troligtvis är hans hjärna större än din hjärna. Troligtvis är han mer kreativ än din kreativitet. Troligtvis är han lite smartare än din smartaste dag. När du skriver L-gymnasiestudenten. i allt. Med båda händerna. Ingen skriver för hand. Men, ja. It makes no sense. Och innan vi gör det här allt för superandligt. Nej, det här är normalt. Vi ska ha förbön, vi ska lovsjunga. Men innan vi tar det så vill jag ha tre frågor till dig. Det första handlar om synlighet. Det andra handlar om inflytande. Och den tredje handlar om identitet. Första frågan. Vem ser du? Vem är din vän? Som du kan bära när det behövs. Vem runt dig har just nu en hopplös situation? Och kanske behöver att du säger att, vet du vad, får jag be för dig? Får jag ta med dig nästa gång jag kommer till Uprising? Eller får jag bara säga åt dig att när jag var i en sån situation så bad jag till Gud. It's a peace that makes no sense. Men det är fortfarande en riktig frid. Det är på riktigt. Och den andra frågan, vem påverkar du? Det handlar om inflytande. Ni alla unga, vi alla unga, jag också ganska ung. Vi alla unga, men vad väljer vi att ha för inflytande? Bestäm dig för att hurdan person vill du vara? Hur vill du påverka? För vi gör det oavsett vi vill eller inte. Och den sista med identitet, vem påverkar bilden av dig själv? Låter du Gud säga vad han tänker om dig? Låter du människor som tror på Gud säga vad de tänker om dig? Eller låter du omgivningen säga vad de tänker om dig? Kanske människor som inte ens känner dig eller ens bryr sig om dig egentligen. Människor hade garanterat åsikter om mannen som var förlamad, som längtade efter en förändring. Men de brydde inte sig om det. Och sen det fjärde, vad tillåter du? Tillåter du att bli nedsänkt vid Jesu fötter? I en random situation, kanske på en dag du inte hade tänkt. Tillåter du att Jesus talar till dig? Att Jesus gör något i ditt liv? Han kommer aldrig tvinga dig till något. Men han vill hela och han vill förlåta. Och det sista citatet vi har här. Så tänkte jag att när ett hjärta förändras. Då förändras ens tankar. Och när ens tankar förändras. Då förändras ens handlingar. Det finns på skärmen också där. Och när ens handlingar förändras. Då förändras en hel omvärld. Vi kan inte förändra en hel omvärld bara så här. Men vi behöver låta någonting hända här. För det kommer påverka vad vi tänker här. Och det kommer påverka vårt liv som vi lever. Bryt upp taket och landa vid Jesu fötter. Kan vi ställa oss upp tillsammans? Ska vi strax gå in i lovsång och öppna upp för förbön för den som vill ha någon som ber för den. Den här mannen kommer inte till Jesus för att göra en show. Det var absolut en show. Det var en ganska märklig grej. Men varför bryter de upp taket och varför händer det här? Jo, för att han längtar efter något nytt i sitt liv. Och jag vet inte hur det är för dig. Men det är en ny höst. Och vad längtar du efter? Med Gud? För dina vänner? I ditt eget liv? I djupet av ditt hjärta, det där som ingen ser. Vad längtar du efter? Säg det till Gud. Våga bryta upp det här taket. Låt inte saker bara trilla sönder som de här cornflakespaketen och burkarna som flyger i butiken. Eller som i moped som fick något fel. Utan bryt upp någonting medvetet. Öppna upp någonting. Och säg till Gud, Gud, jag vill öppna mitt hjärta nu. För det är en ny höst. Om du vill komma till Jesus för första gången, säger Jesus, jag vill också komma ner till dig och höra de här orden. du är förlåten. Och jag gör dig hel. Då ska du göra det ikväll. Och vi kan bara stäng våra ögon och liksom sänk huvud. Vi behöver inte bry oss nu vad alla andra gör. Men om du är här och vill komma till Jesus lik den här mannen.